A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi hade ju visning i slutet av oktober, 23 tror jag det var, det var söndag, första visningen. Och när jag kommer upp på morgonen så är det någon som har klottrat på väggen, dömd pedofil och så en pil in mot våran dörr.
Han svamlade mycket fram och tillbaka och var ganska upprörd. Och sa att han skulle anmäla mig till fastighetsmäklarnämnden.
Marcus kom ner när vi satt och drack lite morgonkaffe och tittade på Godmorgon TV. Då kom han ner och var alldeles blek och sa att det var någon koffer som hade ringt och var skitförbannad.
Någon har ringt och sagt att han ska komma och skriva på kontraktet för köpet av lägenheten på Hotopsgatan, annars så kommer han att bli torterad.
Och han undrar om Marcus var hemma. Nej, sa jag. Då sa jag så här, är det du som håller på att ringa och terrorisera min son här och hotar honom?
Och vid ett av tillfällena så var jag i samtal med min högsta chef och vakthavande befäl. Och vi hade ju högtalartelefonen på Marcus telefon, så att min chef hörde även också de här hoten då.
Men helt plötsligt så börjar hundarna skälla för fullt och då säger jag, men gud, det är någon utanför dörren.
Och sen så började han berätta om att han har kontakter. Och jag frågade vilka kontakter, och han nämner M16 och serber. Och att han har varit med om något liknande. Och de är inte rädda för att hugga av armarna och benen på folk. Och då syftar han på mig då.
Efter cykelstölderna, men bara några månader innan kidnappningen sätts igång, är Elias och Parasto tillbaka i Linköping, där Elias bestämmer sig för att sälja lägenheten han bor i, som egentligen tillhör hans bror. Precis som vem som helst vill Elias få upp priset så högt som möjligt. Men saker och ting går snabbt ur styr, vilket leder till att både han och Parasto snart blir anhållna misstänkta för försök till utpressning samt till försök av bedrägeri. Och åtalet för detta togs upp under samma rättegång som för kidnappningen. Du lyssnar på Rättegångspodden. Jag heter Nils Bergman och vi hör nu de inblandades egna versioner om vad som hände.
Eller din medverkan vid budgivning, försäljning av två lägenheter, dels Hovetorpsgatan. Ja. Och dels någon på Lillgårdsgatan.
Jag stannar.
Vad vet du om detta?
Ja, var ska jag börja någonstans? Jag kan börja med att förklara varför det har kommit upp överhuvudtaget. Mm. Det är ju så här att jag och min pappa har diskuterat i ungefär 1,5 år om att han ska köpa en lägenhet till mig. Vilket han gör för alla sina döttrar och söner såklart. Så vi bjöd på en hel del lägenheter under våren 2011 och under hösten också. Så Elias har ju bott i den här lägenheten på Hovetorpsgatan 62, så jag har ju varit där en hel del och Det har ju blivit en lägenhet som jag har emotionellt fäst mig vid väldigt mycket. Jag tycker att dels för att den är så omgjord och så himla fin i sin design, men även för att det har ett visst affektionsvärde där också för mig. Och sen så när Elias tog upp att hans... Jag visste ju att Elias inte ägde den här lägenheten, utan att hans bror äger den. Så nämnde han på hösten ungefär att brodern var i tanke på att sälja av den här lägenheten.
Lägenheten som heter Hovetorpsgatan 62 äger min bror. Den här lägenheten var ömsom uthyrd till en man som heter Jimmy Carlson och till mig. Samma dag som min bror ska sälja sin lägenhet vill Pajastor, hon vill köpa en lägenhet. Och eftersom det finns en intressekonflikt med att jag är väldigt tajt med Pajastor, så vill han helst ha en mäklare inblandad. Det är inte svårare än så ifall det skulle vara något läckande rör eller någonting. Man får ju garantier via en mäklare mot dolda fel och dylika. Han menar att det inte är värt att sälja utan mäklare, spara 25-30 000, inte 5%, för att det kanske ska uppstå en intressekonflikt. Det finns ingen som helst fog för det. Att riskera, ja, det är ändå ganska stora summor. Det är ju närmare 700 000 dollar liksom. Samtidigt som den här går ut på visning så går den mitt emot ut, som heter Lillgårdsgatan 16, ut till visning. Jag är väldigt tacksam för att åklagaren har kallat Robert Svan, min mäklare.
Elias Vekalius kontaktade mig under oktober förra året, då han hade en lägenhet att sälja på den här adressen, Hovetorpsgatan 62. Han ville komma igång med det hela så snart som möjligt. Så att vi började att förbereda det hela med att boka upp tid för fotografering och sådär av lägenheten. Vid den här tiden kommer då ut en annan lägenhet i försäljning i samma område, samma bostadsrättsförening, en likadan lägenhet i samma storlek då. Och då vill Elias att vi planerar visningen av Hovetorpsgatan 62 i anslutning till den andra visningen för att få så mycket besökare som möjligt och så. Vilket vi gör, och det startar en budgivning då. Det första budet läggs av en kille som hade anmält intresse på söndagsvisningen då, Marcus Hjelm. Han bjuder 545 000 först då, som var utgångsbudet på lägenheten. Och sen kommer budgivningen då att stå mellan Marcus och en tjej som anmäler intresse på visningen som heter Sara Gimenez.
Så Gimenez, som jag använt mig av då i flera budgivningar, det är ju min stora systers efternamn som jag använt mig av. Och tidigare när vår familj har haft lägenheter så har det stått antingen i Gimenez eller i namn där. Den namnen. Så det är därför jag har använt mig av de namnen. Och,
vad är det, din fars eller din mors namn där?
Namn där, ja.
Är det, för...
det är pappas.
Det är pappa.
Ja.
Mm.
Och de här då bjuder mot varandra. Jag har kontakt både via telefon och sms med de här som det är brukligt då. Budgivningen går rätt så snabbt framåt. Den är färdig på torsdagen som jag minns det. Och då har Marcus Hjelm då det högsta budet på 700 000. Och vi bestämmer då tid för att skriva ett avtal för lägenheten på fredag kväll den veckan.
Elias ville som sagt att hans lägenhet skulle visa samtidigt som en konkurrerande lägenhet ställdes ut för visning. Och vi ska nu höra den säljaren, Stina Törn, och hennes mäklare Sanna Collin berätta om de märkliga omständigheter som visningen och dagarna efteråt kantades utav.
Vi hade ju visning i slutet av oktober, 23 tror jag det var, det var söndag, första visningen, på söndag morgon. Och när jag kommer upp på morgonen så är det någon som har klottrat på väggen precis utanför lägenhetsdörren, dömd pedofil, och så en pil in mot våran dörr. Och lite längre ner, en halv trappa, så är det ett hakkors som också är klottrat. Plus att det är någon sörja på våran dörrmatta, illaluktande. Det luktar lite curry och fiskmat. Lite så. Jag blev lite chockad och ropade till Andreas som är kvar i lägenheten. Jag måste iväg, så jag åker iväg ganska omgående efter att vi har ringt polisen och vaktmästaren då, som vi känner lite grann. Och när jag kommer hem några timmar senare så är det väggen ommålad och vaktmästaren hjälper till att städa upp i trappuppgången. Sen försvinner jag och Andreas iväg och köper pizza och väntar på att visningen ska äga rum.
Och vi får kontakt med Sanna efter ett par timmar. Hon berättar att det har varit ungefär ett 12-15-tal på visningen. Så det var väldigt positivt och kändes väldigt roligt. Sen var det visning på tisdagen också. Då hade det kommit lite färre. Men redan på onsdag morgon så börjar budgivningen dra igång. Och det blir ganska snabbt en kraftig stegring på priset. Så på torsdagen så är priset uppe i 715. Men då ringer Sanna till oss på torsdag eftermiddag någon gång. Och berättar att inte hon... För då har två budgivarna, det var tre budgivare med i budgivningen. Två budgivarna har valt att hoppa av för att de tycker att priset har gått upp för högt. Så det har vi fått information om. Och den budgivaren som har högsta budet har inte hört av sig. Sanna hade försökt skicka sms och ringa, men hon hade inte hört någonting från parten.
Sen så på fredagen då var det ju som budgivningen höll på att ta slut lite, och då fick jag, de var svåra att nå under sista budgivningsdagen, och säljarna ville gärna ha ett avslut eller i samråd med dem att vi skulle försöka göra något avslut innan helgen, för annars är ju risken att man går och tittar på nya lägenheter och att man tappar dem som är med och bjuder. Nu kommer jag inte ihåg namnet på han som blev köpare av lägenheten sen. Är det Marcus?
Marcus Hjelm.
Ja, precis. Då var ju han var ju också med i budgivningen. Eller han var ju inte med, men jag hade kontakt med hans pappa under hela vägen. Och de sa att de hade varit och tittat på den andra lägenheten som var till salu samtidigt också. Och lite sådana saker. Men att de var mer intresserade av den här lägenheten. Och sen så hade vi, jag kommer inte ihåg riktigt nu, men vi hade lite diskussioner fram och tillbaka. Och de andra budgivarna var svåra att nå och så vidare då. Så då kommer vi överens med säljarna om ett pris som Marcus och de var villiga. Och så bestämde vi att vi skulle skriva kontrakt på lägenheten då.
Min mobil fungerar inte. Och mäklaren, Sanna Collin, förde uttryckligen till mig: du leder budgivningen. Och det var där jag utgick ifrån. Men eftersom hon inte under det här tidsspannet mellan 8 på morgonen och 3 på eftermiddagen en fredag inte kunde få tag på mig på sina två försök, Så valde hon att plocka bort mig.
Sen var det Sara då som jag inte fick tag på, som sagt då i samråd med säljarna. Så Marcus var ju villig att betala ett pris lite under det högsta budet, har jag för mig om också. Men i alla fall, de kom överens att vi skulle skriva. Och då ringde jag ju det och meddelade till Sara att de har valt att göra det för att de tycker att det känns mer seriöst och att när inte du har varit så anträffbar och sådana saker.
När ungefär skrev ni kontrakt på lägenheten?
Det var säljarna ju på fredagkvällen var det.
Kommer du ihåg om du hade kontakt med den här Sara någon gång under den tiden, den eftermiddagen?
Ja, det hade jag.
Fick du då något bud från henne?
Ja, efter vi hade bestämt att vi hade skrivit, då slängde hon till med någonting högt och bara, ah, men nej, men då är lite, det kändes nästan lite desperat att då bjuder jag. Jag kommer inte ihåg om det var 800 eller alltså någonting ganska rejält. Och då, jag måste ju framföra det till säljarna även att vi har bestämt tid för kontraktskrivning, för ingenting är ju färdigt förrän vi har skrivit. Mm-hmm. Så då sa jag ju det att, ja, men hon Sara har kommit tillbaka här med ett bud. Men då kände vi båda att, ja, men det kändes ju inte riktigt seriöst om hon inte har varit anträffbar under lång tid i processen, och sen så kommer hon att kasta på när det känns så. Så att vi bestämde oss, nej, men vi tar inte det, utan vi kör på Marcus till det, för han känns, och han hade ju nämligen varit intresserad av att lägga bud på lägenheten innan vi hade visningstider också. Så att han kändes ju som en köpare som verkligen ville ha lägenheten, och det är ju jätteviktigt för båda parter också.
När vi kommer fram till fredagen sen, någon gång på eftermiddagen, 2-3 kanske klockan var, så ringer Marcus pappa upp mig och säger att vi måste tyvärr meddela att vi inte kommer, eller Marcus kommer inte skriva på kontraktet. Han har blivit erbjuden att få köpa en annan lägenhet istället, och den lägenheten blir mycket bättre för honom. Så att jag ringer upp Elias då och förklarar läget för honom. Så som det är, så är ju inte budet bindande, utan det är först när man har skrivit ett avtal, så att det är inte så mycket vi kan göra åt saken. De kommer inte att skriva på.
Sen efter att den här lägenheten då har blivit försåld, händer det någonting då?
Ja, alltså redan på kvällen när vi hade skrivit lägenheten då, det var ju bra och kontraktet gick bra och alla kändes, alltså både köparna och säljarna, men det kändes som bra och alla var glada och nöjda. Sen så åkte jag till en kompis eller någonting, vi skulle ha middag och då får jag lite sms av hon Sara som, jag kommer inte ihåg exakt vad det står, det har väl angivit också tror jag för att jag hade dem. Men att hon tyckte att jag hade hanterat det konstigt, att hon faktiskt bjöd ju högre än vad vi skrev på.
Ja.
Och att hon kände sig liksom förbisedd. Och då svarade väl jag någonting i stil med att ja, men säljarna har ju rätt att välja och du har varit, ja men någonting sånt. Alltså inte mer än det. Jag var ganska kort och koncist för jag ville inte ha någon diskussion med henne och inte en fredagkväll och inte över sms. Utan då får ju hon ringa till mig om hon är missnöjd med vad jag har sagt. Och så skickar hon något mer sms tror jag som inte jag svarar på. Jag kommer inte ihåg riktigt men det var några sms. Och jag tyckte att det kändes lite sådär. Sen så på lördag förmiddagen så får jag ett samtal av han Peter Albrektsson.
Mm.
Magnus ska ju intyga att när jag får gäster, innan jag kommer in på det så ska jag ju säga varför jag heter Peter Albrektsson. Jag bytte namn från Mossen Aslan Khan Afshar för att jag alltid haft svårt med mitt namn. Vad var det du hette?
Henrik.
Ja, men vad är du för titel? Är du...
Målsägandeträdet.
Ja, det är så långt att säga. Har du inget kortare? Här kan jag säga.
Gör det.
Herr Lindbom.
Det går jättebra.
Vad var det jag talade om precis?
Peter en byte av namn till Peter. Jo, just det.
Även herr Lindbom.
Lindblom.
Oh ja, precis. Även herr Lindblom sa ju Perssons namn fel. 7% av svenskarna vill inte ha oss här. Det är liksom inget snack om det. Det är inget man kan liksom sticka under stol med. Så det jag har gjort är att jag anpassat mig till det landet och bytt namn. Jag har bara tagit ett namn. Jag kunde valt Josef, Elias, inte Mohammed kanske, men vad fan som helst. Assimilera mig. Det är inget konstigt. Men samtidigt har jag velat behålla en internationell prägel varav jag har valt ett latinskt namn som är Vekalius. Jag vet av erfarenhet att det är svårare att få ett jobb här i landet om man har ett utländskt namn, ett utländskt utseende. Så jag gör som alla invandrare gör, mer eller mindre dagligen eller väldigt sällan. Jag använder en pseudonym. Jag vet inte vid det här tillfället och jag vet inte ens än idag om det är något brottsligt att ringa och ange ett annat namn. För när väl kontraktet skrivs, då legitimerar man sig och visar vad man heter. Men jag vill inte liksom bli dömd på förhand för att det är ett utländskt namn. Det är liksom inget jag vill finna mig i när jag bor i landet lejonparten av mitt liv. Därför använder jag Peter Albrektsson. Det som händer är det att Parasto leder aldrig budgivningarna samtidigt. Hon leder alltid en i taget. Det är Hjelm som leder båda samtidigt. Det är han som vinner båda. Det är han som är vårdslös. Och han ställer in med mig en timme innan. Och går och skriver på ett annat kontrakt. Han har ju inte tagit något som helst hänsyn till vare sig min bror eller mig. Eller Parasto. Jag ringer då mäklaren dagen efter. Och är ganska besvärlig i telefon mot henne. Jag säger att hon har begått ett stort tjänstefel. Jag förringar hennes utbildning och säger att den är på 6 månader. När jag vet att den är på 2 år. Och jag säger åt henne att jag ska ta och anmäla henne till fastighetsnämnden. Då frågar hon mig. Hotar du mig? Varav det rinner över för mig. Jag säger man kan inte hota en människa med nämnd. Man kan inte hota någon med polis. Det är samhällets liksom instanser. Jag kallar henne för en kanaljemäklare. För det är vad jag tycker. En skurk. Bandit.
Då han också meddelar att han är missnöjd över hur jag har skött hanteringen. Att det blev, hade han vetat att lägenheten skulle säljas för 700 000 då kanske han hade varit intresserad i alla fall. Och att han tyckte att det var konstigt att jag inte gick bak till de budgivarna under när priset blev lägre än vad de hade budat eller lite så. Han svamlade mycket fram och tillbaka och var ganska upprörd. Och sa att han skulle anmäla mig till fastighetsmäklarnämnden och att han skulle, och så sa han att han kände min kollega Martin Gustafsson som är chef på mitt mäklarbyrå då. Och att han skulle se till så jag har varit avregistrerad så att inte jag skulle få vara yrkesverksam och sådär längre. Och då tyckte jag det kändes obehagligt, så då bestämde jag mig för att åka hem till Västervik där jag är ifrån. För jag kände så att jag vill komma hem till min familj. Så jag tyckte att det var olustig känsla liksom. Så då satt jag mig i bilen och då stängde jag av min mobiltelefon. För jag kände att usch, jag vill inte att han ska ringa mer och det är lördag. Nu stänger jag av liksom jobbet lite. Och då när jag kom fram till Västervik sen, då hade jag ju kört någon timme eller så. Så när jag kollade på mobilen så hade jag ju x antal samtal från den här Peter igen då.
Peter, ja.
Mm. Ja, jag vet inte många, men säkert en 10, men jättemånga samtal. Och så kommer jag inte ihåg, alltså det var jättemycket VV på lördagen och jag pratade med säljarna på Lillgårdsgatan då som hade fått hot, och så ringer Marcus Hjelms mamma och säger att de har haft hembesök av de här, och då nämner de ju här, de här namnen, Peter Albrektsson och Sara Nandar och ja, jättemycket samtal fram och tillbaka.
Så för att sammanfatta det hela så alltså Elias och Parasto under andra namn varit med under budgivningen för den konkurrerande lägenheten. Denna prisstegring ledde till att spekulanten Marcus Hjelm, som varit intresserad av båda lägenheterna, bestämde sig för att köpa Elias lägenhet. När Elias och Marcus bokar tid för kontraktskrivning så är plötsligt Parasto inte längre intresserad av lägenheten hon bjudit på och slutar svara på mobilen. Mäklaren Sanna Collin, som inte längre kan få tag på Parasto, erbjuder då istället Marcus att köpa den för ett lägre pris. Detta accepterar Marcus, som drar sig ur köpet av Elias lägenhet, och det är nu allting tar en väldigt obehaglig vändning.
Marcus kom ner när vi satt och drack lite morgonkaffe och tittade på Godmorgon TV. Då kom han ner och var alldeles blek och sa att det var någon koffe som hade ringt och var skitförbannad för att Marcus hade köpt Lillgårdsgatan 16 och han måste häva det här köpet, annars ja, så skulle det hända någonting.
Fick du någon säga på vad som skulle hända?
Ja, jag sa till Marcus, vad ska hända? Ska han komma och slå dig då? Eller? Ja, det är nog bara förnamnet, sa Marcus.
29 oktober förra året ringer det till mig klockan 8:45 ungefär på morgonen. Och han som ringer presenterar sig som Koffe. Och säger att han är kompis till han som äger lägenheten Hovetorpsgatan 62. Och han vill... jag förstår inte riktigt vad han vill först. Han undrar varför jag har backat ur den där affären. Jag tycker det är en dålig stil. Och trycker på att ett muntligt avtal är lika mycket värt som ett skriftligt. Och sen säger han att han vill att jag ska häva köpet. Men jag säger att det kan jag inte göra för jag har redan skrivit kontrakt. Och jag säger att det går liksom inte. Och sen så vill han att han ska fundera på det. Och så säger han att han ska ringa upp om 20 minuter ungefär. Då går jag ner till min mamma och pappa och berättar det där. Och de förstår inte riktigt heller vad det är som händer.
Och hur var han när han kom ut?
Ja, helt uppgiven alltså. Hur ska man säga? Han skakade.
Vet du om det kom fler samtal till eller andra kontakter till Marcus från den här koffer på förmiddagen?
Ja, Marcus sa att han ska ringa mig om en stund igen. Och så ringde Marcus telefon igen och då stängde han in sig i sitt rum. Och de pratade länge.
Och sen så ganska exakt efter 20 minuter så ringde han upp igen. Och trycker igen på att jag ska ringa säljarna och häva köpet. Då säger jag också igen att jag har ju redan skrivit kontrakt. Jag kan liksom inte häva köpet för att bli av med handpenningen. Då följt min tryck att han blir lite mer arg, om man ska säga. Jag säger typ att ja, men inte handpenningen värt ditt liv. Och sen så börjar han berätta om att han har kontakter. Och jag frågade vilka kontakter och han nämner M16 och Serber. Och att han har varit med om något liknande. Och att de inte är rädda för att hugga av armarna och benen på folk. Och då syftar han på mig då. Och sen så börjar han prata om min lilla syster. Berättade hennes namn och frågade om jag vill att hon ska bli knivhuggen i magen så att hon inte kan få några barn. Jag är ju mest tyst egentligen. Säger inte mycket alls. Och sen frågar han om jag har bestämt mig. Jag säger jag kan inte bestämma mig nu. Och då säger han att han ska ringa upp om en halvtimme igen. Och då lägger vi på då. Och då stänger jag av mobilen. För jag vill inte ha någon mer kontakt, känns det som.
Skulle du kunna säga att han var riktigt rädd då?
Ja.
Vet du om din man fick något samtal från den här koffen?
Mm, det fick han. Han fick ett samtal, för då hade Marcus fått stänga av sin mobil. Han sa nog att han hade försökt att nå Marcus. Men han sa också att han skulle skicka ett grattis eftersom Marcus fyllde år den veckan som kom.
Han ringde och frågade om Marcus var hemma, för då hade vi stängt av Marcus telefon då, efter alla samtal som har kommit på förmiddagen eller på morgonen. Och han undrade om Marcus var hemma. Nej, sa jag. Då sa jag så här, det är som håller på att ringa och terrorisera min son här och hotar honom. Och då säger han då att han heter Koffe och var en gammal kompis och skulle gratulera honom för han fyllde år veckan efter. Och hur bröt samtalet.
Hur uppfattade du det här i sammanhanget?
Ja, lite hotfullt tyckte jag.
Och kunde du under den här förmiddagen och kanske även senare se hur din son reagerade?
Ja, han var ganska förstörd kan vi säga.
Om du säger ganska förstörd, det handlade om rädsla då?
Ja, det var. Jag ringde polisen.
Mm.
Anmälde allting då. Efter det här samtalet.
Jag är ju troende och jag ser det som min skyldighet att finnas där för människor som har det svårt. Så ett år tidigare har jag lärt känna en kille som heter Kristoffer som kallar sig för Koffe. Det är det här som gör det så jävla konstigt allting. Han har suttit inne i fängelse 4,5 år och han har sprutat liksom skjutit heroin halva livet. Han kommer från Stockholm men bor i Malmö. När han är i Linköping så bor han i min brors lägenhet och jag och Parasto sover tillfälligtvis i min mors lägenhet. Jag vill inte att vi ska bo i samma lägenhet och de ska stanna över helgen. Koffe har med sig en kille som heter Ali som är från Göteborg och Sladjan. Sladjan är den som jag känner sämst. Han är, ska jag säga, från Serbien också. Det som händer i alla fall, herr ordförande, det är att fredagen går, lördagen kommer. Jag vet inte vad som har sagts mellan Sladjan, Koffe och Marcus. Det jag får reda på mot förmiddagen, eftermiddagen där, det är att Koffe kommer och säger att jag har löst det här. Jag snackar med killen i en halvtimme i telefon. Men enligt förundersökningen är det bara 22 minuter. Vad har du gjort? Nej, men du har ju alltid ställt upp för mig, så jag ställde upp liksom. Jag förstår inte och jag vet än idag inte om Marcus Hjelm talar sanning. Jag vet inte. För det som är så jävla märkligt, det är att det Marcus Hjelm säger i förhör stämmer ju in på Koffes liv. Koffes ska ju åka initialt hem till Malmö med tåget. Hur vet Marcus Hjelm det här? Varför har han berättat det där? Alltså, det förstår jag inte. Varför har han presenterat sig med sitt namn om han är så skyldig? Jag vet inte. Men det jag tycker är mycket märkvärdigt, det är att jag har aldrig stött på någon människa som blir hotad nonstop via telefon i 21-22 minuter. Varför lägger människan inte bara på? Vad är det de pratar om under de här minuterna? Jag vet inte. Det som händer är det att jag får ett samtal lite senare. Jag pratar med min mäklare som säger att mamman är helt hysterisk. Kan du ringa och prata med dem eller någonting, säger han. Jag minns inte riktigt. Så jag ringer modern och frågar vad som står på. Och hon berättar att det är en busslast med serber på väg från Värmland som ska elda upp hennes hus. Hon berättar att någon har tagit sig in på hennes tomt och att personen har haft ett pistolliknande föremål och ser ut som Robert Svan. Jag tar det här så jävla allvarligt och ringer upp Robert Svan och frågar honom: har du liksom blivit arg över att han ställt in det här och tagit det in på deras tomt? Men han skrattar ju bort där och säger att han är helt oskyldig.
Lördag morgon därpå då så vaknar jag av att Markus pappa ringer mig på mobilen. Han har ringt ett par gånger innan jag har vaknat och lämnat ett meddelande och säger att det är viktigt att du ringer upp mig så fort som möjligt. Jag tror väl då att de har ångrat sig kanske igen och vill köpa lägenheten, men jag ringer upp honom. Och då så berättar han att Markus har blivit hotad. Någon har ringt och sagt att han ska komma och skriva på kontraktet för köpet av lägenheten på Hotopsgatan, annars så kommer han att bli torterad. Och jag förstår ju ingenting vad det här handlar om, eller blir jag aldrig varit med om något liknande. Men Håkan då ber mig att, han säger ring till den här säljaren och se vad han vet om det här eller vad han har att säga om det här. Så jag ringer upp Elias och han är helt oförstående och frågar liksom vadå, vem har ringt och hotat om vadå? Och jag säger det Håkan har sagt till mig då.
Och jag säger så här. Det här säger jag lite senare. Jag ska komma tillbaka till det. Så vi lägger på och jag får då ett samtal. Jag svarar i telefonen och personen säger: jag köper din lägenhet för 500 000. Och jag säger då att jag vill ha 700 och då säger han: det är inte du som bestämmer priset. Jag tar jävligt hårt på det här och ringer 114 14 för att prata med polisen. De säger åt mig att inte stänga av mobilen. Sen säger de till mig att jag inte blivit hotad för att jag upplever ett starkt jävla obehag, men polismannen säger att det inte är ett konkret hot. Att jag själv inte bestämmer priset. Men jag tycker att det finns en underton av hot i det. Jag springer till vilka då? Jo, Sladjan och Koffo berättar att en jävel som ringer hotar mig liksom. De här kommer ju liksom mer eller mindre från gatan om man ska säga så. Och det är skönt att ha dem på sin sida om någon ska komma hem till en liksom. Då berättar de för mig: fattar du inte att det var vi som busringde? Nej, det har jag fan inte fattat. Överhuvudtaget.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så vad händer då? Jag går hem till Lillgårdsgatan och ringer till Susanne Hjelm. Jag vill ju givetvis inte säga att det här varit en busringning som kanske har spårat ur. Så Jag skickar då, vi kommer från en kultur, jag och Parasto, där vi är väldigt väluppfostrade. Jag vet inte om ni lagt märke till det, men så fort min advokat ska sätta sig så ställer jag mig upp. För att jag är uppfostrad så att jag ska ställa mig upp när en äldre person sätter sig. Det är så jag är uppfostrad. När vi går hem till någon ny person så är det sed, det är kutym i vårt land att man tar med någon form av välkomstgåva för att avväpna sig själv och säga att jag är ingen farlig jävel. Ta med sig kanske en ask med choklad eller blommor. Finns ju inget som helst hotfullt. Ja, jag pratar med henne. Jag har så här mycket skägg då vid den tiden så jag känner att hon kommer ju tro att jag är någon jävla terrorist. Så jag skickar ju Parasto dit med en blomma liksom.
Så gick det några timmar och Elias sa till mig att ja, men det verkar som om den här kvinnan är hysterisk och hon lugnar sig inte. Och som, vad ska man säga, gamla bönder som vi är, vi kommer ju från utanför Linköping, en ort som heter Linghem. Där alla är måna om varandra, alla tar hand om varandra, man går över med mat ifall någon är ledsen och man hälsar på, man visar, det är liksom god, vad säger man, grannskap. Man tar hand om varandra och då sa han att nu är den här killen jätteupprörd, jag vet inte, han verkar vara mindreåring på något sätt. Jag tror att Elias antog att han kanske var runt 16 år eftersom han inte kunde tala själv. Och det var mamman som talade åt honom. Så då sa han att ja, men nu verkar han ledsen. Så tar den här blomman och går över. Lämna över och säger att hälsa dem bara. Säg att vi tänker på er och vi ville bara se till att ni mår bra. För att det är säkert jättehemskt att höra hot.
Nu kan jag inte säga klockslaget, men det är mitt på dagen någon gång kanske. Strax före 12. Då ringer min mobiltelefon. Och det är det en tjej som säger att hon heter Sara och är Elias flickvän. Hon säger att Elias har blivit hotad på grund av sin lägenhet. Och han är chockad och skakad och ligger på sängen. Jag frågar om jag får prata med Elias och han kommer ju till telefonen. Och han är ju upprörd för han har fått samtal ifrån Koffe. Som kräver att få köpa Elias lägenhet för 500 000 kronor. Och det vill ju inte Elias för han har ju fått bud på 700 000. Och vi pratar om det en stund. Men sen så tycker jag att Elias blir lite undersökande och pratar om massa saker. Och då tänker jag att vad konstigt att han, om man är i chock, då kanske man inte är så undersökande. Men han säger att han inte kan förlåta att Marcus backade ut lägenhetsaffären. Och att de som, och han vet att Marcus har köpt Lillgårdsgatan 16. Och att de som bor på Lillgårdsgatan är säkert kriminella och att det spökar i den lägenheten. Och jag berättar också för Elias att Koffe har ringt till Marcus och hotat Marcus att om han inte avbryter det här köpet på Lillgårdsgatan 16 och köper Hovetorpsgatan 62 så kommer Koffe att skicka M16 och serber och utföra hot då, eller våld. Så jag säger också till honom att vi är också jätterädda och så vidare då. Och sen fortsätter Elias att prata och jag känner att jag vill avsluta det här samtalet för allt blev ju jätterörigt om den här koffen som vi köper Elias lägenhet om och Marcus lägenhet och allting. Så vi avslutar samtalet. Mm. Jag ringer direkt till polisen igen och jag vet att min man Håkan har redan gjort en anmälan. Men nu vill jag också prata med polisen och säga att nu är det så rörigt så jag vet inte vad vi ska göra. Då säger den polisen att han lyssnar ju i första hand. Och så pratar han om att han ska skicka en bil med, så att det skulle komma några poliser och göra förhör på Marcus och mig hemma. Men helt plötsligt så börjar hundarna skälla för fullt. Och då säger jag, men gud, det är någon utanför dörren. Då säger han, men gå och öppna, jag är kvar i luren. Och då går jag och öppnar.
Då knackar jag på, jag vågar ju inte gå in för jag vet inte i vilket, det ska man aldrig göra. Så jag knackar på den här plastdörren och då kommer hon ut. Och det första hon säger till mig, utan att veta vem jag är eller vad jag vill, är: jag har polisen i luren. Och jag har inte ens sagt hej. Jag har inte sagt ett enda ord till den här kvinnan. Jag har aldrig sett henne i mitt liv. Och det första hon säger, jag har polisen i luren. Och det jag tänker på är, herregud, du ser, jag har aldrig rasistiska tankar. Det har jag inte. Jag är uppvuxen i svenska samhällen. Och det har jag varit sen. Jag har bara svenska kompisar i princip. Och ingen har sett på mig med den blicken som hon såg på mig just i det skedet. Att hon tittar på mig och säger att jag har polisen. Och då tänkte jag, men gud, tror du att jag ska anfalla dig på något? Så jag kommer över och räcker över en blomma till dig. För att jag bryr mig, och vill du inte ta emot den så gör inte det. Utan jag ville bara att du skulle... Jag känner inte till några hot eller på något sätt anklagelser eller vad det nu beror på. Utan jag ville bara se till att räcka över den här blomman till er.
Det var min mamma som öppnade dörren. Och hon ville räcka över en blomma. Och be om ursäkt för... Ja, jag kopplar inte riktigt varför. För det som har hänt. Han har tydligen också blivit hotad. Och jag förstår inte varför han vill be om ursäkt för det som har hänt. För om han har blivit hotad så kan inte han göra någonting åt saken liksom.
Men vill du inte ta den så får det vara. Då sa han, nej, jag vill inte ha den. Okej, sa jag då går jag. Förlåt för att jag störde. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och sen gick jag därifrån. Och jag självklart blev ju ledsen, men det spelar ju ingen roll för henne. Så efter det här så, jag vet inte riktigt vad som hände. Och jag har inte orkat gå igenom den delen av förundersökningen.
Hur uppfattade du det när den här... kvinnan då, alltså flickvännen till Elias, Sara, kom hem till er?
Ja, jag tänkte först att hon ville se hur Marcus såg ut så hon kunde känna igen honom.
Hur uppfattar du det?
Ja, det kändes så konstigt med Elias och flickvännen då. För då, jag blev lite rädd under samtalets gång, för jag kände, här sitter jag och pratar och berättar om hoten och egentligen vet ju inte jag vem den här Elias är.
Och hur påverkar det då dig när hans flickvän kommer och ska räcka över en blomma?
Jag vill inte ha med dem att göra.
Hon uppfattar ju det här som... Jag vet inte om hon tror... Jag tror att hon tror att det är någon bomb eller så i den här blomman. Jag har inte fattat det där än. Alltså situationen är mer... Alltså den är så jävla farsartad. Hon kommer tillbaka... Vadå? Jo. Fast hon kommer tillbaka och säger att den där kvinnan har ju... Hon är psykiskt sjuk. Vi måste ringa psykakuten. Jag ringer då upp henne igen och säger att det där var ju bara en fin gest. Och då säger hon att polisen är på väg och frågar liksom vad jag heter.
Och då så kommer det en polisbil. Och då får jag ha ett förhör med en polis då. Jag sätter på mobilen för att visa de här sms'en som jag fått, tror jag.
Marcus berättade då bland annat att han hade fått sms i form av rena hot. Att den här personen skulle skada hans familj. Och det rörde sig om bland annat att han skulle snitta upp målsägandens systers mage. Det var även rena hot mot Marcus. Han frågade om Marcus var högerhänt eller vänsterhänt. Och i så fall så skulle han hugga av den armen som han använde då. När vi var där så kom det även samtal från en person som kallar sig Elias. Elias ringde till målsägarens mamma och försökte prata just om den här affären. När vi är där så ringer även telefonen, och då överhör jag och min kollega rena hot också. Jag kommer inte ihåg exakt ordagrant vad som sades, men det var en väldigt hotfull röst som meddelade att vi vet att polisen är inblandad och nu är det upp till dig ungefär. Ja, det är ungefär som att det är du som har satt ribban nu när du har kontaktat polisen. Och den här personen ringde även i två tillfällen när vi var där. Och vid ett av tillfällena så var jag i samtal med min högsta chef och vakthavande befäl. Och vi hade ju högtalartelefonen på Marcus telefon, så att Min chef hörde även också de här hoten då. Och då säger vakthavande befäl till mig att nu är vi uppe på utpressningsnivå. Nu är det ett allvarligt brott då. Och vi kontaktar då personskyddsgruppen för att kunna hjälpa den här familjen.
Hur uppfattade du Marcus i det här skedet?
Han var väldigt tagen och mycket rädd. Det syntes tydligt på hans kroppsspråk. Han satt i en fåtölj på övervåningen och var väldigt ihopsjunken och huvudet nedsänkt. Väldigt skakig. Ja, han var tagen.
Det var jättejobbigt. Marcus sa ingenting. Han pratade inte eller... Ja, han var i stress och press, såg jag. Jag vet också att när vi fick åka ifrån den här platsen som vi fick bo på, så sa den kvinnliga polisen till mig att hon tyckte att Marcus skulle behöva gå och prata med någon, för han säger ju ingenting.
Eftersom du har beskrivit så väl hur du upplevde de här hoten och vad du kände och vad din familj kände, så ska jag inte ställa några mer frågor om det. Men hur har det påverkat dig i efterhand? En sak är ju vid tiden för de här hoten och så, men jag tänker på tiden efter.
Ja, man går alltid och kollar sig bakom ryggen. Det är väl svårt att slappna av helt så där.
För du... Det är väl ganska klart i och för sig, men att du tog hoten på allvar i alla fall.
Ja, i början kändes det bara overkligt. Men sen sjönk det in lite och då... Det går liksom inte att vifta bort något sånt där.
Nej. Hur, det här med personskyddet förresten, hur aktualiserades det?
Det är ju ett val man gör. Man är ju inte tvungen. Men vi gjorde valet att vi kändes bäst att åka iväg.
Det kändes som att situationen var så pass allvarlig att
ja.
Det kändes rätt. Sen skedde ju ett gripande också. När fick ni reda på det? På någon som hade gripits?
Jag tror det var på lördagskvällen.
Hur kändes det då?
Ja, det kändes ju bra att de hade någon aning om vem det kunde vara.
Vad som hände är då att polisen kommer hem till mig och Parasto. Jag blir så jävla förbannad på en snus som heter Raimo. Fan, gå in på min mammas persiska matta för 30 000 med lera i jävla skor. Liksom att den tar sig av skorna ens. Och börjar rota överallt i lägenheten. Och vi fattar inte vad det här gäller först. Så polisen griper oss. Jag blir förhörd av en polisman som heter Torgny. Och när vi sätter oss i polisbilen så frågar jag, vad är det här? Vad gäller det här? Och då berättar han att jo, det är en kille som blivit hotad med att han ska få alla sina lemmar avlägsnade. Och då frågar jag liksom, är jag misstänkt för liksom anstiftan till styckmord liksom, eller vad fan är det här liksom? Nej, men det är någon sladdjärn och koffer som har ringt. Och då berättar jag för Torgny där, de är ju i lägenheten där, jag bor inte ens här. Gå upp och knacka på dörren och snacka med dem. Istället så blir vi inlåsta i 72 timmar. Och där tar saken slut.
Ja, hur kommer det sig att du lämnar en ny historia nu?
För det första, åklagare Hedvall, så ska du ha väldigt, väldigt klart för dig att jag tycker...
Svara på min fråga, tack.
Du behöver inte höja rösten.
Ett ögonblick nu. Elias.
Jag har ordförande.
Nu har du fått ganska mycket tid att berätta med egna ord vad som har hänt.
Men herr ordförande.
Nu lyssnar du på mig. Nu är det frågor du får. Du svarar kort och koncist på de frågorna. Varsågod, åklagaren.
Tack så mycket. Man läser det här förhöret som tydligen har hållit utav Torgny Erider.
Ja.
Så du har pratat med Robert Svahn. Och Ståle Svahn har berättat att föräldrarna hade sagt till honom att en för dem okänd person som presenterat sig som Koffe eller Kotten hade ringt Marcus och sagt att, citat, man fullföljer ett avtal, slut citat. Svahn hade frågat Elias om man kände till denne Koffe.
Elias sa att han inte hade haft den ringaste aning om vad det hela handlade om. Ej heller någon aning om vem denne Koffe eller Kotte var. Och det är ju ett förhör med dig då den 30.19.05. Och då låter det inte som att du högljutt har angivit att det finns en Koffe och Sladjan med det här.
Får jag fråga dig en sak?
Nej, jag vill ha en svar på min fråga, tack. Har du sagt så här till polismannen i förhöret?
Jag vet inte vad han har suttit och antecknat. Men om du kollar
har du
på sidan...
så här till polismannen?
Jag vet inte vad jag sagt och vad han antecknat. Det här förhöret är direkt ogiltigt. Han har varken bandat det och vi har haft ett samtal i bilen som han har tolkat på sitt sätt.
Så svara enkelt på det. Har du sagt så?
Nej.
Går vi vidare till sidan 102. Elias tillfrågas om varför en för honom okänd person vid namn Koffe, citat då, ringer till Marcus och ifrågasätter dennes förehavande genom lägenhetsaffären Marcus haft med Elias. Samt även uttalar sig hotfullt och ställer krav på Marcus att häva sitt köp och istället köpa Elias lägenhet. Elias svarar att han hade absolut ingen aning om varför denna person gjort detta eller vem personen i fråga var. Har polismannen missat här två ställen?
Jag vet inte vad Torgny har gjort. Jag kan inte uttala om det eftersom det inte finns på band. Det här är hans tolkning.
Och sen finns det främmande. Ingen uppgift i den här förundersökningen om att du då skulle känna Koffe och Sladjan.
Jag vet inte om jag enligt lag måste avslöja personer som begått ett brott i efterhand. Men
var lugn, Elias. Ja. Det är så att du har ingen skyldighet att uttala dig överhuvudtaget i en sån här rättegång. Du väljer själv om du vill svara på frågor eller inte. Du är inte skyldig att anmäla någon, ange någon åt något håll.
Ja, jag har känt Hedvall att jag inte vill att ange kompisar. Mm.
Så är det riktigt att du har aldrig sagt någonting om det här under förundersökningen?
Jag sa till Torgny att de var i den aktuella lägenheten, men de hade inte något beslut.
Sa du då att det var Koffe och Sladjan?
Nej, jag sa att jag bor där uppe, har jag sagt, och det finns fler personer där. Det där jag sagt. Och de står då, en av dem står ju på, Koffe står ju på balkongen då.
Sen går jag till sid 4 i materialet som vi har framför oss.
Mm.
Och då hittar man ju då simkortsram till Koffes nummer. Har du kommentar till det?
De är ju där.
Du menar Koffe och Sladjan?
De är ju hemma också, okay. Så de är ju här för att besöka mig.
Ja, bra.
Starta deras saker där också.
Ja, och de har lämnat det där då.
Det finns 15 telefoner som tas i beslag. De har väl tagit en skittelefon, busringt och sen kastat skiten.
Vet du hur de har fått tag på de här?
På vilket då?
Simkortsramen och simkortsnummer.
Alltså jag har mellan 85 och 100 stycken simkortsramar. Med stor sannolikhet har de tagit ett av dem, busringt och sen kastat iväg skiten.
Okej. Okay. Hur kommer det sig att du har så mycket simkort?
En kompis, Liang, som är kinesisk utbytesstudent. De här kineserna är nitiskt snåla och vill ringa man gratis. Har man kompis så ringer man till dem som har kompis gratis. De vet inte hur man startar upp telefonabonnemang. Så jag ger ut dem här till dem. Liksom. Jag köpte dem för 50 spänn, 50 öre styck. Jag köpte 100 stycken, ska jag säga då.
Mm.
Tittar man sen i det materialet vi har så gjorde man ju en husrannsakan hemma då i den här lägenheten som ni vistades i. Där hittar man en simkortsram till Koffes nummer.
Mm.
Någonting du känner till?
Som sagt så hade ju Elias sina kompisar över där. Och både jag och han har ju tillsammans, vi äger ju...
ja eller nej, känner du till det?
Förlåt?
Känner du till det, ja eller nej?
Jag har inte använt mig utan det och jag har inte sett det tidigare än det här skedet.
Sid 6. Har vi en simkortsram som ligger på badrumsmattan? Sladjans telefonnummer.
Mm.
Är det någonting som du har någon kommentar till?
Nej, jag har inte använt den där i alla fall.
Och då undrar jag, eftersom de här kommer ändå från samma mast uppkopplad Prästbollsgatan, då undrar jag om du kunde iaktta någonting med anledning av detta?
Det finns ju olika rum i den lägenheten, så man kan ju gå in och stänga för dörren. Om man vill vara i fred och prata så det behöver inte betyda nödvändigtvis att jag har... Eller jag kan säga som så att jag har inte hört några samtal från Koffe till Marcus Hjelm som det står här.
Var de här personerna kvar då?
Elias bekanta. Mm. De kom och gick under hela den dagen vad jag kunde se.
Okej, okay, så då, de kom och gick alltså? Du hade aldrig någon koll på dem?
Nej, jag tänkte väl inte så mycket på det. Elias är ju en väldigt social person så han har ju många vänner som kommer över ofta.
Mm. För det är ju vissa tillfällen då när du har samtal väldigt nära eller kontakter väldigt nära med den här koffen. Men det har jag ju fått förklarat då.
Jag är helt slut alltså.
Sidorna 29-131. Det är analysresultatet för telefonerna. 05:26 så startar då det här abonnemanget upp som Koffe använder sig av. Var Koffe då i närheten? När du
Är i lägenheten som min mor har över hela natten. Vi sover inte ens den natten. Alltså det här är inga människor som har rutiner direkt, utan de äter när de är hungriga och sover när de är trötta liksom.
Och sen kommer ju då en kommunikation här 05:32. Det var några minuter senare. Och sen är det ju då du som kommunicera på ett annat nummer fram till 0801. Och då finns det ju ingenting från Koffe-turen. Och sen 0842 är det Koffe som är igång. Sen 0903 så är du där. 0936 är Koffe. 0946 är det du. Fram till 1005. Sen 1010 så är det Koffe. Den är parastol lite här. 10.31 du igen och sen 10.37, 10.40 Koffe och sen 10.50 så är det du och så vidare. Och det här ser ju ut precis som att det är en liten lucka när Koffe är igång.
Jag förstår precis vad åklagare Hedvall menar.
Jag undrar.
Ja, det här är ju besvärande indicier för min del att det ser ut som om vi har ringt vartannat samtal. Det förstår jag fullt och möjligt. Men vi har vistats på samma ställe och jag har ringt och han har ringt, och att det ser ut så här är bara en besvärande omständighet som slumpen har tillfört.
Okej. Sen går vi vidare till sid 14. Då har vi då en liten svart låda. Och där hittar man då sladdjan och Koffes faktiska lur och ett simkort med visst nummer 4290 som används av sladdjan. Någon kommentar till det?
Om du kollar på nattduksbordet där så ligger det en röd nyckelknippa.
Ja.
Den där fick jag, den albanska tvehövdade örnen.
Jaha.
Den fick jag utav sladdjan. Alltså den gången han var där. Så det är ett tecken på att han var ute där. Jag vet inte varför han lagt telefonen.
Var sladdjan ifrån?
Han är från Jugoslavien men han är kosovalban i grunden.
Du sa att han var serb.
Han är kosovalban. Och halvserb. Jag vet fan inte vad han är.
Kosovalban och halvserb.
Och mulatt. Jag vet inte, jag är åklagare.
Kan vara lite känsligt nämligen de kretsarna.
Jo, absolut. Det startade ju ganska många krig där nere. Men jag har fått den albanska örnen av honom. Och det var nu när jag sa det som jag tänkte, vad fan, han är inte alban. Men jag har fått den av honom.
Tack, jag har inga fler frågor.
Tack, hejdå.
Enligt tingsrättens dom var det ställt utom rimligt tvivel att gjort sig skyldiga till åtminstone utpressning och försök till bedrägeri. Mer om domarna kan ni läsa på rättegångspodden.nu. Under dessa rättegångsdagar visade även Elias och Parasto upp andra sidor av sig själva och tog tillfället i akt att bland annat förklara sin kärlek för varandra. Och vi avslutar det hela med att höra hur det kunde låta.
Jag måste bara få säga det här. Nu när jag kom in hit, den första tiden i häktet, de första 2 månaderna var förmodligen de värsta i mitt liv. Därför att jag har dagligen legat i fosterställning och gråtit hela dagen. Jag har inte kunnat äta, sova eller någonting. Och det kan personalen intyga, för att de har suttit med mig flera timmar, vilket jag är otroligt tacksam för. Men under den här tiden så har det enda som har hållit mig vid gott mod och vid liv, det tanken på Elias. Det är min kärlek till honom som har fått mig. Det finns ingen annan som har den platsen i mitt hjärta som han har. Och den förmågan att skulle inte han finnas så skulle inte jag ens vilja leva. Det är i den grad. Och det vill jag verkligen förtydliga, för att det här kanske är sista gången jag får säga något högt. Att det finns ingen plats i världen jag vill hellre vara på än vid hans sida. Och om det innebär att sitta här i häktet och frihetsberövad som jag och han har varit så gärna där. Jag vill känna hans smärta så som han känner den. För det är så man gör när man älskar någon.
Jag säger det rakt ut. Jag är en sexmissbrukare. Det är ingenting att sticka under stol med. Jag har i stunder missbrukat alkohol. Det är inget heller att sticka under stol med. Min familj föraktar mig så jävla mycket så att de inte ens begär ledigt och komma hit liksom. För att de vill inte ha med mig att göra. Och om sanningen ska fram så skulle inte jag heller vilja ha med en människa som mig själv att göra. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte med mig själv. Jag har svikit min familj. Jag har svikit precis alla människor jag älskar. Även svikit Gud också. I mina anteckningar, jag skriver väldigt mycket poesi, så har jag skrivit att jag avverkat, konsumerat 40-50 kvinnor på ett års tid. Ungefär en kvinna i månaden. Men ju mer jag sökte mot det, ju mer tom blev jag själv. Den 1 maj blev jag tillsammans med Parasto. Vi var tillsammans och vi var väldigt, väldigt lyckliga till ett visst datum. Jag är en elitist, jag är en arrogant jävel och jag förväntar mig ingen jävla förståelse. Jag vägrade konsekvent att träffa hennes föräldrar under 2,5 års tid för att jag är så jävla dålig på mitt eget hemspråk. Jag kom till Sverige när jag var 4, jag kan inte skriva eller läsa, jag talar som om jag är smått utvecklingsstörd. Jag kan inte uttala R, vilket jag blev retad för när jag var liten. Jag har ett skorrande R, ett tungrots R. Jag kan inte säga Rally Rolf, liksom, det blir ju helt förjävligt liksom. Vi var tillsammans tills hennes far fick nog och ville veta vem fan jag var, vilket är fullt förståeligt. Min mamma hade satt press på mig om att vi skulle gifta oss och det var det som var tanken. Vi hade varit tillsammans så länge. Så den 10 november, jag minns dagen när han stod och knackade på dörren och ville träffa mig. Så öppnade vi inte dörren på 2 timmar och jag stack iväg till Mexiko. När jag återvänder till Sverige så tar jag upp kontakten med Parasto.
Och därför vill jag be om ursäkt här. För saker som jag har sagt och för att jag har betvivlat. Jag har ifrågasatt min kärlek till Elias för att jag har varit osäker på mig själv. Med det sagt så vill jag även poängtera att det finns saker jag har sagt i förhör som jag har helt enkelt blivit... De här 2 timmarna varannan vecka som filmas är det som står svart på vitt. Och det är det ni får ta del av. Men det finns ytterligare ungefär 330 timmar däremellan som inte filmas. Där poliserna titt som tätt tittar in och för min del har det varit så. Att jag stundvis har upplevt att de har antytt saker. De har antytt saker. De har velat få mig att tycka illa om Elias och Magnus. Och där vill jag säga att det har varit polisinspektörer som har varit delaktiga i att få mig att tvivla på det här. Och jag är så hemskt ledsen för det. För att det finns ingen människa jag älskar så högt som Elias. Och det är ingenting som kan förändra det.
Jag kan inte vara utan henne. Det är helt makalöst att jag inte kan ens vara i närheten. Hon är en väldigt fantastisk och underbar människa. Det betyder så jävla mycket för mig på sitt speciella sätt. Även om jag betett mig riktigt svinaktigt. Och jag har gjort det för att jag är en arrogant jävel. Och jag är inte här för att bli omtyckt. Jag vill nästan ta mig fram och bli hatad för det jag gjort. För det är det enda jag förtjänar.
Du har lyssnat på Rättegångspodden. Och jag heter Nils Bergman. Rättegångspodden finns på iTunes och på Facebook. Och vid frågor kan ni höra av er till info@rättegångspodden.nu eller på min Twitter, det heter Nils_Bergman. Glöm inte att världen är en lite bättre plats med Elias och Parasto bakom lås och bom. Så se till att ta tillvara på det. Tack för att ni har lyssnat.
Vi måste hålla oss till min story. Lämna din om att det var ett skämt. Jag skriver exakt vad du ska säga. det löser sig om två vittnen. En gick med på det. Han vill ha 10 000 i förskott och 40 sen.
Ja, i breven som kammaråklagare Lars Hedvall läste upp för rätten idag så uppmanar 27-åringen sina två medåtalade, kvinnan och han som kallas för fångvaktaren, att överge sina versioner av vad som har hänt. Istället så vill han att de går på linjen att kidnappningen bara var en PR-kupp som den kidnappade Uppsala-studenten själv varit med och planerat. 27-åringens advokat Thomas Bodström tycker inte att de här försöken att köpa vittnen skadar 27-åringens trovärdighet.
Att människor i desperation vill agera för att bli frikända när de anser sig oskyldigt och fått längt fängelsestraff, det är ju inte ovanligt. Däremot är det intressant att han inte någonstans i breven säger att han hittar på sin historia, utan han håller ju sig till det som han säger i sanningen.
I de beslagtagna breven så skriver 27-åringen att han har hittat personer som är villiga att vittna om just det här mot betalning. Och han uppmanar kvinnan och fångvaktaren att göra detsamma.
Se till att det inte finns band mellan dig och vittnet. Erbjud pengar. Bygg en egen historia. Hitta någon som kan dra den. Så är vi hemma.
Och det här reagerade kvinnans advokat Leif Silbersky på under rättegången idag.
Varför måste hon agera genom att skaffa fram pengar? Se till att folk vittnar fall. Varför måste man... Ska du skriva ner allt vad hon ska säga? Varför, tredje gången jag ställer fråga, varför jag tror att hon ställer upp på detta?
Jag hoppas att hon ska göra det, för att vi ska komma hem helt enkelt.
Det är inte svaret enkelt, du vet att hon är ohyggligt kär i dig. Att säga du till henne att göra någonting så gör hon det. Är det inte så enkelt?
Kan finnas en sanning i det också.
I den nya bevisningen som kammaråklagare Lars Hedvall la fram idag finns också brev där kvinnan skriver till 27-åringen och där hon ber honom att vara försiktig.
Vi måste komma ihåg att inte slappna av nu. Var lite mer försiktig i dina brev, så ska jag också tänka på det.
Fångvaktaren, som är den enda av de tre som har erkänt brott, han har också skrivit brev och han svarar 27-åringen så här i ett av dem.
Och jag tänker inte dra tillbaka mitt erkännande och ansluta mig till en sådan version. Kan möjligen tänka mig att vara neutral.
Jag vet att det är moraliskt fel. Jag försöker anslita ett vittne som ska vittna till min fördel. Alltså, jag har inget förtroende för rättssystemet, så jag vill bara komma härifrån. Jag har inte gjort något kriminellt. Liksom. Mm. Och om jag får sälja en njure eller fixa ett vittne, så gör jag det. Liksom. Du s'installer tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.